Härligt att få lovsjunga tillsammans. Och tack igen Amelie för ditt vittnesbörd. Fantastiskt härligt att få höra. Och glad fortsatt sommar, eller vad man säger. God fortsättning på den härliga sommar vi har haft. Och för dig som kanske är ny och undrar vem jag är, så är jag som sagt fortfarande Jakob. Och arbetar som pastor här och har haft förmån att få semester. Men är tillbaka nu igen. Jag vet inte hur du känner kring just det där med att det börjar ta slut. Sommaren. Pratade med någon här innan att ja, det är ju så. Vi kan ju inte stanna tiden. Utan sommaren börjar gå mot sitt slut. Vilken bra pepp, va? Man ser tillbaka helt plötsligt på semestern som man har haft. Ledigheten, avkopplingen och kanske andra saker också som har dykt upp under sommaren. Men så plötsligt så står hösten där vid dörren och knackar på och allt ska dra igång igen. Jobb och skola, aktiviteter och allt annat. När det där berömda ekorrhjulet sakta men säkert börjar snurra, så är det som att vi försöker göra allt för att ta oss samman. Hålla tummarna på att det ska bli bra och att vi ska klara av det. Som om det är så det ska vara. Det brukar ju vara så. Och när jag förberedde mig för den här predikan så hade jag lite olika uppslag. Och jag funderade en del över temat som vi kommer att komma igång med. Men inte nu och börja med riktigt nu. Utan jag kände att jag skulle vilja dela upp min predikan i två delar. För idag söndag så skulle jag vilja predika utifrån Bergspredikans första verser. Men om två söndagar så skulle jag vilja fortsätta på några verser. Men mellan där så kommer Johnny Martinsson nästa söndag till oss och predikar. Men den här söndagen skulle jag vilja inleda med att läsa och tala lite utifrån Matteus evangeliet kapitel 5 och från vers 3 till 6. Bergspredikan, som är en väldigt spännande, intressant, utmanande undervisning från Jesus. Och man behöver egentligen inte studera så jättemånga versar förrän man ska känna att man har redan blivit utmanad. Och idag ska vi ta oss an tre stycken verser. Och rubriken för min predikan idag har jag valt att sätta att inse sitt behov av Jesus. Att inse sitt behov av Jesus. Och så här står det i Matteus kapitel 5 vers 3-6. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig för att vi få vara här tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Tack för vad du redan har sagt och gjort mitt ibland oss. Och nu ber vi återigen, Herre, att ditt ord fick tala till oss. Röra vid våra hjärtan. Helige Ande, kom och gör det du vill göra och säga till oss den här stunden. I Jesu namn vi ber. Amen. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan det vara väldigt lätt att sätta på sig en mask. Inte en hockeymask eller innebandymask eller en sån här mask som tjejer gör ibland, som jag faktiskt aldrig har provat, men sägs att det ska vara bra på något sätt. Utan en mask där man försöker visa att allt i livet är okej. En sån mask. Att man försöker klara att hålla ihop livet på egen hand. Påhejad av en värld där mantrat är att inte visa sig svag. Och ibland så ställer vi ju den här frågan till varandra: hur är det med dig? Och när vi får den frågan så svarar vi oftast att allt är bra. för att snabbt sedan leda samtalet vidare in på något annat. Just kanske av den anledningen att man inte vill visa sitt rätta jag. Visa hur man egentligen mår, hur man egentligen har det. Med en ständig press att allt ska försöka verka så där lyckat och i ordning ställt i livet. Men den kristna tron, den säger faktiskt någonting helt annat än det. Bibeln och i synnerhet Jesus målar en helt annan bild. Och Jesus, han börjar med dessa tre korta och samtidigt så innehållsrika och viktiga versar. Med att säga att saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Låt oss först bara få slå fast vad ordet salig betyder. Jag antar att ni unga använder det ordet ofta. Väst vad du var salig idag. Eller inte. Vi kanske inte använder det alls. Så vad betyder det? Ja, ordet kan dels översättas som lycklig. Det kan översättas avundsvärd. Rik, välsignad. Men inte utifrån egen kraft eller eget åstadkommande att jag har liksom lyckats med detta. Istället så betyder ordet, som ytterligare en översättning så vackert beskriver, den som tar emot Guds välvilja. Det är att vara salig. Det handlar alltså inte om att söka fattigdom och svaghet och vara tacksam för det, eller att eftersträva självömkan, tyck synd om mig mentalitet för att visa Gud att jag bryr mig. Istället så talar Jesus om att erkänna att det är något som saknas i mitt liv och som behöver förändras inom mig. Att jag faktiskt är ett behovets barn. Att jag på riktigt behöver Gud på djupet av mitt liv. Och det är när vi befinner oss i den beroendeställningen till honom som han möter oss med sin välvilja. Det är en underbar gåva från Gud. Folk som känner mig vet att jag citerar ibland Nicky Gamble, och det gör jag för att han säger väldigt många bra saker. Men han har också skrivit en rad böcker, bland annat en bok som heter Livet enligt Jesus. Och han skriver så här: att vara fattig i anden betyder inte att sakna andlig ryggrad. Snarare är det motpolen till andlig stolthet. Det är motsatsen till att säga jag har levt ett moraliskt gott liv. En person som säger så kan bara jämföra sitt liv med andra och inte med Guds standard. Det är just när vi känner oss andligt förtvivlade eller totalt misslyckade som vi kommer in under Guds välde. Inte bara i det här livet utan för all evighet. Det är alltså när jag är fattig, uttömd på mina egna resurser som jag genom Guds nåd och barmhärtighet får ta del av hans rikedomar. Det är då jag får ta emot himmelrikets välsignelser. Vidare så säger Jesus: salig är den som sörjer. De ska bli tröstade. Det finns en tid att sörja över vad som har gått förlorat i relationer, i andra saker som finns och som sker runt omkring oss. Bibeln talar en hel del om det. Att allt har sin tid. Det finns en tid att gråta, det finns en tid att sörja och så vidare. Men i den här texten så talar inte Jesus bara om det som har gått förlorat och sorgen över det som har gått förlorat runt omkring mig. Utan istället så talar han om insikten i hur mitt liv ser ut. Det Jesus talar om handlar om vår egen synd. Vår medvetenhet om det som skiljer oss från Gud och som vänder oss bort från honom. Sorgen över att jag så många gånger avviker från hans vilja i mitt liv och istället låter allt annat bli viktigare och komma före. Det är den typen av sorg Jesus talar om. Återigen så handlar det om att bli medveten om mitt behov av Gud. Medveten om omständigheterna som jag lever i. Inte för att jag ska upptäcka alla fel som jag har i mitt liv och sen Gud ska döma mig för mina misslyckanden. Utan istället bli medveten om synden och sörja över det som inte står rätt till i mitt liv. Samtidigt med denna fantastiska insikt och påminnelse om att jag inte står själv i att lösa problemet. För i min längtan och i min sorg, vänd mot Gud, efter ett genuint liv med honom, så säger Jesus att där får vi bli tröstade. Och ordet tröst, det har samma grund som ordet tröstaren, som är en av många benämningar på den helige ande. Med andra ord så vill Guds ande, tröstaren, fylla ditt och mitt liv med sin närvaro. Han vill måla en rätt bild av vilka vi är och vad vi äger i Gud. Trösta och upprätta vårt inre. Vidare säger Jesus: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. I den här världen så handlar det mycket om att kasta sig fram och ta för sig innan någon annan hinner före. Ett ständigt jagande. Man vill komma först i allt och det är viktigt. Därför kan ju också ordet ödmjuk ha en negativ klang. Då man tänker att det skulle innebära att man visar sig svag. Men det är inte vad Jesus talar om. Och det är heller inte vad ödmjukhet betyder. Istället så betyder ödmjukhet mild, omtänksam och anspråkslös. Och ödmjukhet, det är motsatsen till egoism och arrogans. Så vitt skilt från våran samtid utmanar Jesus oss att leva ett liv som inte sätter jaget först, utan Gud och andra före. Men det är inte ett passivt tillstånd där jag sitter och bara rullar tummarna. Istället så handlar det om att jag valt att inte bara leva för mig själv. Att jag inte alltid ska få min vilja igenom. Eller att allt skulle bero på mig. Till och med när människor använder det emot mig. Vår bästa förebild, Jesus, ännu en gång, visar tydligt på ett sådant liv. Han visste dock att han var syndfri. Till skillnad från mig och från dig som inte är det. Vi är frälsta av Guds nåd. Han var syndfri. Och han visste att anklagelserna mot honom inte var sanna. Ändå så läser vi i Filipperbrevet 2, 6-8 så här: han var till i Guds gestalt, Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig. Ända till döden. Döden på ett kors. Tala om ödmjukhet. Ända in i graven. Det är också lätt ibland att man tror att man har förtjänat det man har eller där man är i livet. Vilket också kan leda till egoism och arrogans. Och ibland så vill man göra allt för att försvara sin ställning eller sitt beteende eller sina påståenden. Men enligt Jesus är det inte så vi kommer ärva någonting. Istället utmanar Jesus oss att leva ett ödmjukt liv med en ödmjuk inställning till det vi är, till det vi har och till det vi har fått som gåva från Gud. Allt är en gåva från Gud. Det som kan låta motsägelsefullt med ett sådant förhållningssätt visar sig i slutändan leda till ett större arv än vad den här världen någonsin kan erbjuda. Återigen skriver Nicky Gamble i sin bok: allt vi tar emot är en gåva eftersom vi vet att vi ingenting förtjänar. När vi nått det här stadiet är vi förberedda så att vi kan ta emot vad Gud vill ge, både i detta livet och det kommande. Och han kommer att ge oss allt. Och det leder oss in till den sista versen. Där Jesus säger att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Vad är mätstickan för ett gott liv? Vad kvalificerar ett rätt levt liv? Och vad får den som lyckas bäst i livet? Vad vi söker efter i livet kommer att definiera vad som har värde för oss. Så är det. Det vi längtar efter kommer styra våra steg, och det vi uppskattar kommer vi att vilja ha mer utav. Vår samtid säger: gör som du känner, det som är bäst för dig. Kan låta fint, kan låta bra, kan låta generöst. Faran är vi tror att det är så det är tänkt att leva dock. Det låter som sagt generöst, vilket vi vill vara. Det låter okomplicerat, för då behöver vi heller inte ta itu med det som skulle stå emot Guds rikes principer. Men frågan är det rätt? Att gå hungrig här i väst är inte många som har behövt göra. Men många andra fattiga länder får utstå daglig hungersnöd. Men istället så hungrar vi efter så mycket annat här i livet. Problemet är bara att det inte mättar, utan man vill bara ha mer. Men Jesus säger: salig, lycklig, avundsvärd är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vilken rättfärdighet? Jo, Guds rättfärdighet. Inte jagandet efter världens tillgångar, varken inom ägodelar, makt, status, framgång eller något annat. Istället en hunger efter att Guds vilja, hans närvaro och hans liv, det han är och det han gör, ska fylla ens liv. Det som är rätt och riktigt, som kanske skiljer sig från världens synsätt och beteende, men som har ett större värde än något annat. Att längta efter, att jaga efter, att inte nöja sig. Salig är en människa som söker efter det och söker helhjärtat. Den får ta emot Guds välvilja och blir mättad. Samtidigt så utpekar Nick Gamble i sin bok återigen. Diket som man kan hamna i som kristen och som människa generellt också kanske. Man skriver så här: vi ska inte nöja oss med något mindre än ett rättfärdigt liv. Det räcker inte att leva ett kristet liv när vi känner för det och annars göra vad vi vill. Ett rättfärdigt liv är rättfärdigt 24 timmar om dygnet. Det är ett helgjutet kristet liv som levs ut i en pågående relation där Gud påverkar allt vi gör, säger och tänker. Problemet med många av oss är att vi inte längtar tillräckligt mycket. Vi vill inte betala priset. Till avslutning. Längtar du efter Gud? Längtar jag efter Gud? Min bön för mitt egna personliga liv med Gud är att ta Jesu ord på största allvar. Att be om förlåtelse för så många gånger han har fått mitt halvhjärtade jag. Istället inse att jag faktiskt är förlorad utan honom. Inse att när jag är fattig i anden, tom på mig själv, så kan jag bli rik i honom. Be att han ödmjukar mitt hjärta så att det inte präglas av egoism och arrogans. Att inte sätta mig själv i första rummet. Att hungra och törsta efter rättfärdighet. Att inte slukas av allt, förvränga eller vrida på hans sanningar. Utan i honom få uppleva fullständig och gudomlig mättnad. Livets ekorrhjul var det. Ett ekorrhjul som snurrar och kan snurra så fort vi egentligen tappar kontrollen över livet. Men utmaningen är så här i slutet av sommaren, I'm sorry, och i början av en ny höst. Att stanna upp och inse var jag faktiskt befinner mig någonstans i relationen med Gud. Var befinner jag mig någonstans i min personliga vardag och liv med Jesus Kristus? Vem är han för mig? Vad betyder han för mig? Vad betyder hans liv? Och vad får det för konsekvenser på mitt liv? Och kanske vi då kan stämma in i den bönen som psalm 73 och 25 ber. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. En bön om att Gud ska få bli större. Att Gud ska få bli förhärligad. Inte utifrån allt jag äger, allt jag har, allt jag förmår. Utan när jag är fattig och svag. När jag ödmjukar mig. Och när jag söker hans rättfärdighet. Då kommer jag vinna så mycket mer. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig